att förvara tomatfrö på kaffefilter. Jag vet inte varför.
Men du, jag skulle vilja så allihopa här. Men så känner jag samtidigt att det här är ju fullständigt överdrivet. För hur många tomatplantor kan man behöva?
Men har du inte märkt att man vill alltid ha något nytt ändå? Jag vill alltid ha minst en ny sort.
Vänta, nu ska vi se vad vi har.
Tomater är alltså ämnet i veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla Månsson Colt och John Taylor. Lyssna lördag mitt på dagen 12.09 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på. Och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
I Vetenskapsradion Historia om schack, ett spel på dödligt allvar. Och hur historiskt är lönnmördarspelet Assassin's Creed egentligen?
We are the shadows.
That serve the light.
Lyssna tisdag klockan 2.
Berättade Tobias Svanelid om nästa avsnitt av Vetenskapsradion Historia alltså. Och nu här i P1 Nyheter, klockan är 1.
Ekonyheter. Israeliska trupper misstänks ha skjutit ihjäl 15 palestinska vård- och räddningsarbetare som enligt FN varit försvunna under 8 dagar och hittats i en massgrav. Jonathan Whittle är chef för FNs humanitära organ i Palestina.
Vi gräver upp dem ur massgraven i sina uniformer med handskar på. De var här för att rädda liv. Istället hamnade de i en massgrav, säger Jonathan Whittle, chef för FNs kontor för samordning av humanitära frågor i Palestina. Enligt FN försvann 15 vård- och räddningsarbetare för 8 dagar sedan i västra Rafah i Gaza när de ryckte ut för att rädda kollegor som beskjutits tidigare under dagen. I en skriftlig kommentar till Ekot uppger den israeliska militären att deras initiala utredning kom fram till att deras trupper, citat, sköt mot misstänkta fordon och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska jihad, slutcitat. Ekot har bett om att få klarhet i om den israeliska militären menar att de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna anklagas för att vara terrorister. Men har inte fått svar. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
Under kvällen kom besked att 3 toppar inom Liberalerna avgår. Det handlar om jämställdhetsminister Paulina Brandberg, partisekreterare Jakob Olofsgård. Och senare under kvällen kom även besked om att kanslichef Oskar Våglund lämnar. I en kommentar till Ekot skriver Våglund att det är bestämt sedan tidigare, och Liberalernas presstjänst säger att det inte har något att göra med de tidigare avhoppen. Ekot söker Paulina Brandberg och Jakob Olofsgård. Det var Ekot klockan 1 i studion. Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på. Och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
I Vetenskapsradion Historia om schack, ett spel på dödligt allvar. Och hur historiskt är lönnmördarspelet Assassin's Creed egentligen?
We are the shadows.
That serve the light.
Lyssna tisdag klockan 2.
Så kommer ett nytt tillfälle att lyssna till Godmorgon världen från i söndags med Jesper Lindå.
Oppositionsledare och journalister fängslade i Turkiet och hör om modiga protester mot makten.
Den ena efter den andra ställde sig järvt framför kameran och fördömde Hamas.
Reportage om protester i både Gaza och Israel. Hör om prinsessan, kungahuset och hudvårdsprodukten och ett reportage om världsordningen.
Den gamla världsordningen är slut och vi är på väg mot en ny multipolär världsordning. Här betraktar man det som att det var liksom ett faktum. Det hade hänt.
om gamla och nya ordningar, krönika Amat Levin och panelen om OnlyFans. I vår andra timme, stor förödelse i Myanmar efter jordbävningen. Sen möter vi en Nobelpristagare.
Bara en månad före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina fick hon en fråga om hon trodde det skulle kunna hända. Nej, nej, det är omöjligt, hade hon svarat. Det vore ju galenskap.
Svetlana Alexievich på Sverigebesök och brist på snö i norr.
You can see so much vegetation around that it's just... It's not a winter wonderland like people expect to see.
Reportage om klimatet och hundspannet utan snö. Från Washington om Donald Trumps kulturkrig. Från LA återbesök i ett nedbrunnet Palisades. Sist en biltur i Belfast. Och ett kåseri av Emil Jensen. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, demokratin står på spel i Erdogans Turkiet efter gripandet av oppositionsledaren Ekrem İmamoğlu, och en svensk journalist sitter fängslad i Istanbul. Thomas Thorén, SVT:s korrespondent i Turkiet. God morgon.
God morgon.
Thomas, efter det här att oppositionsledaren då, İmamoğlu, och många fler runt honom greps, så har ju protesterna i Turkiet varit rätt intensiva. Hur är situationen nu med den här kampen?
Ja, man får säga att huvudoppositionen CHP fortsätter att hålla huvudet högt, och deras huvudbudskap är: vi vägrar vika oss. Igår hölls ett rekordstort möte här i Istanbul. Hundratusentals människor samlades till stöd för den fängslade borgmästaren. En styrkedemonstration för oppositionen och deras förmåga att mobilisera människor på gatorna som nu har hållit i sig i då över en vecka. Och man kan väl säga att det har liksom utkristalliserat sig en viljornas kamp där då oppositionen vill hålla fast i den här frågan. Människor ska fortsätta öppet visa sitt motstånd och sitt missnöje med den fängslade oppositionsledaren och kräva hans frigivning och att han ska tillåtas att ställas upp mot Erdogan. Och från Erdogan och regeringens sida så satsar man på att en slags utmattningstaktik, att det här kommer inte hålla i sig. Det här kommer att avta, frågan kommer att blåsa förbi. Och samtidigt fortsätter ju då de hårda nyperna med gripanden, och man drar åt trumskruvarna på turkiska medier. Intressant under mötet igår var till exempel att samtidigt som det här rekordstora mötet hölls så visade nästan alla stora tv-kanaler i Turkiet bilder på matlagning eller reseprogram. Mötet ignorerades helt.
İmamoğlu, alltså jag menar, han ses ju ändå som den som faktiskt skulle kunna besegra Erdogan i ett val. Alltså vid sidan av gatuprotesterna, hur agerar den turkiska oppositionen i det här läget?
Ja, det är ju verkligen en Davids kamp mot Goliat. De är hårt pressade, men de försöker med alla medel de kan att hålla fast i mobiliseringen på gatorna, demonstrationerna. Efter då att ha samlats vid kommunhuset nästan dagligen sedan gripandet av İmamoğlu, så har man nu beslutat sig för att hålla två möten i veckan. Ett i Istanbul och ett kringresande möte där då huvudoppositionens CHP:s ledning ska resa runt i landet. Så det börjar likna en slags valrörelse på det viset att man ska hålla fast i det här ständiga möten på gatorna. Man har också uppmanat sina anhängare att bojkotta företag kopplade till president Erdogan i ett försök att sätta tryck på Erdogans regering. Man kräver då İmamoğlu's frisläppande och att han ska tillåtas ställa upp, och man kräver också tidigare lagt val, eftersom man tror att man har folkopinionen på sin sida vid ett val. Mm.
Vi ska titta lite på det här med den svenska frilansjournalisten Joakim Edin som greps när han anlände till Turkiet då för att bevaka situationen nu i veckan då. Turkiets presidentkansli bekräftar ju på morgonen enligt nyhetsbyrån AFP att han gripits för påstådda kopplingar då till terrorism och för att han förolämpat president Erdogan. Medins uppdragsgivare i Dagens ETC har ju mycket starkt förnekat det här och varit tydliga med att Medin var på uppdrag som journalist. Bülent Kenners är före detta chefredaktör för tidningen Today's Zaman som fanns förut. Han har tidigare i sitt liv gripits för förolämpning av Erdogan.
I was one of them, maybe one of the first journalists who was accused of insulting Erdogan, and then later he accused me of being a member of even the administrator of the terror organizations. This is the basic tactic of Erdogan regime to silence any critical view. And Joachim now became the target of this strategy.
Joachim Medin har hamnat i skottlinjen för president Erdogans metoder för att tysta sina kritiker, säger Bülent Kenes. Och just anklagelser om att ha förolämpat presidenten och för kopplingar till terrororganisationer är vanligt förekommande, menar han.
Basically, right now in Turkey there is no independent and free media.
Yttrandefrihet har dessvärre inte funnits i Turkiet på många år, menar Bülent Kenes. Och nästan all media kontrolleras av president Erdogan.
Joachim Medin is a prominent journalist who always sensitive to the human rights violations across the Middle East and other parts of the world.
Skälet till att Joachim Medin greps är att han har bevakat överträdelser av mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Turkiet, menar Bülent Kenes. För att han har skrivit om Erdogans förtryck av kurder och oppositionella i Turkiet.
Joachim Medin's arrest is also have an aspect to give a lesson, showing an example for international journalists to not cover the protests in Turkey.
Jag tror att Erdogan använder Joachim Medin tillsammans med BBC-reportern som greps bara några dagar före honom som varnande exempel, fortsätter Bülent Kenes. En signal om att internationella journalister inte ska bevaka de turkiska protesterna mot regimen som har präglat den senaste veckan efter gripandet av oppositionspolitiken
Imamoglu.
Att förutse vad som händer med Joachim Medin nu är svårt, menar Bülent Kenes.
One of the basic characteristics of Erdogan regime is its unpredictability.
För utan en rättsstat finns inte heller någon förutsägbarhet. Han kan släppas när som helst nu eller sitta fängslad i åratal. Ingen kan veta.
Bülent Kenes intervjuades av Mårten Ferlin. Thomas Thorén, SVT:s korrespondent. Vad är din bild av situationen som Joachim Medin befinner sig i?
Vanligtvis så brukar ju utländska journalister deporteras kort efter liknande händelser att man grips. Men nu har ju Turkiets pressmyndighet bekräftat de här medieuppgifterna om att han står anklagad för att förolämpa presidenten och samröra med terrororganisation, vilket kan tyda på att situationen är mer allvarlig för Joachim Medin. Men så vitt jag förstår så har det inte fört fram någon formellt åtal ännu där Joachim Medin formellt anklagas för brott.
Tack så mycket Thomas Thorén, SVT:s korrespondent i Istanbul. Nu ska vi till både Gaza och Israel. Det har demonstrerats mot de som styr på båda sidor. I Israel så protesteras det mot det som kallas Netanyahus försök att underminera demokratin och mot kriget och mot att regeringen lämnat gisslan att dö i Gaza. I Gaza protesterar en utmattad befolkning mot det återupptagna kriget och, sensationellt nog, mot Hamas. Vår korrespondent rapporterar om det som nästan aldrig händer i Gaza.
Barra betyder ut. Hamas måste ut, ut, ut, ropar demonstranter i Gaza i en protestvåg som enligt många bedömare saknar motstycke. Det som började i tisdags som en demonstration mot det återupptagna kriget övergick snart i en manifestation mot Hamas där orädda demonstranter sa: vi har inget att förlora, vi har redan förlorat allt, våra hem, våra liv, våra pengar, våra barn, som en man sa. Vi är ett fredligt folk, det enda vi vill är att leva, sa en annan.
Shaham Musalem, Shaham Musalem, Shaham Musalem, Vetanaish,
Den ena efter den andra ställde sig järvt framför kameran och fördömde Hamas. Gazaborna förtjänar bättre. Hamas har lagt beslag på nödhjälp och bensin och gjort livet till ett helvete i Gaza. De måste lämna ifrån sig makten, säger den här mannen. Och till Israel är vårt budskap. Ni vet att alla i Gaza inte stödjer Hamas. Ändå bestraffar ni oss kollektivt. Sen Israel bröt vapenvilan för 12 dagar sedan efter att Hamas vägrat förlänga fas 1 av vapenvilan och istället krävt en övergång till fas 2, allt enligt överenskommelsen, så har nära 1000 palestinier dödats. Bara under det första dygnet av bombningar dödades över 100 barn. Nyhetsbyrån AP beskrev scenerna på Nasser-sjukhuset i Gaza där en sjuksköterska försökte återuppliva en liten pojke med splitter i hjärtat. En annan pojke bar på sin lillebror vars ena fot sprängts bort. En liten flicka låg på en bår och verkade inte särskilt skadad. Det gjorde bara lite ont när hon andades, sa hon. Men när hon kläddes av kunde läkarna konstatera att hon blödde in i lungorna. En annan flicka med lockigt hår hade splitter i hjärnan. En förtvivlad sjuksköterska sa att hon inte visste vem hon skulle prioritera, vilket barn som skulle opereras och vilket barn hon skulle förklara var utom räddning. En grupp barn vid en demonstration ropar: "Vi vill leva i frihet." Och en annan grupp demonstranter ropar: "Hamas är terrorister." Den fråga många bedömare ställt sig är varför Hamas inte satt stopp för demonstrationerna, så som Hamas alltid gjort under de 18 år organisationen har hållit Gaza i ett järngrepp. Det finns flera förklaringar. En är att Hamas inte vill spä på befolkningens ilska. Hamas-lojalister har fördömt och hotat demonstranterna, men om Hamas skulle använda våld mot dem skulle ilskan eskalera, som en palestinsk kommentator sa. Ett problem för Hamas är också att Hamas polis och säkerhetstjänst, som syntes på gatorna under vapenvilan, nu har tvingats under jord igen sedan Israel återupptog bombningarna. En annan förklaring är Hamas egen spin. Man försöker hävda att protesterna egentligen är desperata palestiniers protest mot kriget och att den som påstår något annat tjänar utländska intressen. Andra bedömare menar att Hamas har så pass stor självsäkerhet och makt trots allt att de inte behöver bry sig om protesterna. Visserligen har Hamas förlorat uppemot 20 000 milismän och flera av ledarna inom toppskiktet, men återväxten är stadig och det råder ingen brist på unga män i Gaza som är beredda att bära vapen mot Israel. En av Israels ledande bedömare, Amos Harel på tidningen Haaretz, har därför dragit slutsatsen att Hamas är långt ifrån besegrat, till skillnad från den bild regeringen Netanyahu försöker ge. Också i Israel har protesterna vuxit i styrka den senaste tiden, med betydligt fler demonstranter än i Gaza naturligtvis. Tiotusentals, kanske 50 000 har deltagit. Netanyahu anklagas för att ha blod på sina händer, för att äventyra gisslans liv för sin egen politiska överlevnad. Demonstrationerna ökade också i styrka när Netanyahu-regeringen dels sparkade chefen för underrättelsetjänsten Shin Bet, dels inledde processen för att bli av med riksåklagaren Gali Baharav Miara. Demonstranter i blonda peruker utklädda för att likna den kvinnliga riksåklagaren marscherar till trummor genom Tel Aviv. Demonstranterna menar att Netanyahu underminerar demokratin genom att omge sig av enbart lojala medarbetare, precis som Donald Trump, och försöka införa politisk styrning av rättssystemet och eliminera kontrollinstanser som Högsta domstolen. Före 7 oktober pågick jättedemonstrationer i Israel mot den kontroversiella domstolsreformen och för demokrati. Nu har de protesterna mot regeringen återupptagits och delvis gjort gemensam sak med protesterna för gisslan. En av demonstranterna, kulturhistorikern Omri Asher som jag möter utanför Netanyahus bostad i Jerusalem, säger att nej, det är klart att vi inte tror att Netanyahu lyssnar på oss. Men vi vet att vi som vill ha vapenvila och förhandlingar om gisslan representerar en majoritet. Det visar alla opinionsmätningar.
Do you think Bibi will listen to you?
We know for sure that he won't listen to us because he listens to one thing, which is his need to survive and have his coalition survive. But we know we represent a majority in Israeli society. A majority wants the war to end. Every survey says this.
Omri Asher, som forskar kring språk och översättningar som ideologisk manipulation, säger att när det gäller hoten mot Israels demokrati så är han optimist ena dagen, pessimist nästa. Men ändå övertygad om att det finns en stark underström av liberalism i det israeliska samhället.
One day we're optimistic, one day we're less optimistic, but there's a real undercurrent of liberalism in Israeli society.
På flera av demonstrationerna har tidigare ministrar och medarbetare till Netanyahu talat mot honom. Där finns till exempel Moshe Ya'alon, tidigare försvarsminister, Benny Begin, son till den legendariske högerpolitiken Menachem Begin, den tidigare Likudministern Ehud Olmert och Netanyahus tidigare justitieminister Dan Meridor, som berättar för mig att nästan alla ur det gamla gardets Likudledare nu har övergivit Netanyahu.
Most of the people who were in my time in the leadership level have left or not with the party. It's not only me.
Likud har blivit högerpopulistiskt och närmat sig extremhögern. Vändpunkten, säger Dan Meridor, den kom när vi insåg att Netanyahu var beredd att överge rättsstatens principer för att rädda sitt eget skinn när han åtalades för korruption. Men framförallt, säger Dan Meridor, är det som nu sker i Israel en kantring mot populism. Netanyahu ägnar sig inte åt ledarskap utan opinionsmätningar. Dan Meridor påminner om när Menachem Begin slöt fred med Anwar Sadat och återlämnade Sinai-halvön till Egypten. Hade han förlitat sig på opinionsmätningar så hade det aldrig skett, säger Dan Meridor. Men Begin övertygade befolkningen och det kallar jag ledarskap, säger han.
Hade Menachem Begin gone for referendum to decide whether to give up all of Sinai. Definitely there wouldn't be a majority. But he convinced them. This is leadership to me.
Netanyahu kallar anklagelserna mot honom själv skamlösa och hävdar att syftet med det återupptagna kriget i Gaza är att frige resten av gisslan. Men varje dag får han svar på tal från anhöriga. En av de mest aktiva är Einav Zangauker, mamma till Matan Zangauker som fortfarande hålls gisslan i Gaza. Så här sa hon när hon talade vid en av demonstrationerna.
Matan, chaim sheli. Ani kol kach mitgagat elecha. Vedoeget lecha.
Matan, min älskade pojke, jag längtar så efter dig. Om du hör mig, Matan, så håll ut.
Netanyahu.
Och till Netanyahu säger hon, se mig i ögonen, se min pojke i ögonen. Matan, som uthärdat i tunnlarna, tänk om det var din son. Hon anklagar regeringen Netanyahu för att äventyra Matans liv genom att vägra förhandla om gisslan.
Netanyahu, tafsik lesachek mischakim. Hayakirim shelanu ovrim shoa.
Sluta med ditt spel, Netanyahu. Min son Matan och de andra hjältarna utsätts nu för en förintelse.
Det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Och på slutet hörde vi Einav Zangauker. Detta är Godmorgon världen, strax om multipolära och bipolära världsordningar. Men nu kungligheter och hudvård. Prinsessan Madeleine säljer numera hudvårdsprodukter i samarbete med ett globalt hudvårdsföretag. Och där använder hon sitt namn, Madeleine Bernadotte. Hon är inte ensam om sånt här. Det är hennes bror Carl Philip har ett designföretag. Och den norska prinsessan Märta Louise lanserade en gin inför sitt bröllop. Jag frågade Dick Harrison, professor i historia, om detta är en del av ett samtida kungahus.
Ja, det ligger i tiden. Det är inte något man ägnat sig åt förr på de här premisserna alls. Ska du hitta kungligheter som gör liknande, tar liknande initiativ för att få hitta någon som har straffat ut sig ur systemet. Sigvard Bernadotte till exempel, en stor industridesigner. Han levde efter att han hade i princip mobbats bort för att gifta sig fel. Men kungligheter förr i tiden höll distans till allt som hade med kommersiell aktivitet att göra. De undantag som finns, de rör sig, då talar jag om riksnationella företagsgrejer, alltså Gustav den tredje slavhandel eller kungliga kompanier till Ostindien. Men när det gäller vanlig, alltså privat, liten, småskalig kommersiell verksamhet, nej. Dels för att det här var lite smutsigt. Det här var sånt som borgarbrack och höll på med, och det skulle inte ledarna i samhället ägna sig åt och sänka sig till. Men också för att det handlade om distansen till vardagen. Kungligheter var annorlunda, skulle inte hålla på med sånt som vanliga människor gjorde. Det var en viktig del av systemet.
Om man tittar på det där med det som att man tidigare hade en distans till, ett avstånd ifrån det. Kan det finnas en risk att sån här verksamhet urvattnar begreppet kungahus?
Ja, det kan det. Att vi accepterar att vi har monarki och kungligheter i slutändan, så det beror lite på att det finns en aura av magi kvar. Blir de allt för vanliga, då blir de valda kungligheter som vi hade på medeltiden, som egentligen kan bytas ut med presidenter, för det var det rörde sig om egentligen. Men ska vi ha en ärftlig monarki som vi respekterar, då ingår det lite i konceptet att de är lite speciella, har en annan typ av etik när det gäller pengar i första hand, och håller sig för goda för att berika sig på folks, nationers, andra människors plånböcker.
Ringar detta in, vad ska man säga, något av en spänning eller motsättning i att ha en kunglig identitet? Jag menar, Madeleine Bernadotte som individ är ju helt fri att agera som hon vill i samhället, starta företag eller gå på badhus eller handla var hon vill, men som medlem av ett kungahus så är hon ju inte fri på samma sätt. Det finns ju förväntningar på vad man kan göra och inte göra. Vad innehåller den här mystiska skillnaden identitetsmässigt?
Ja, skillnaden hänger samman med att kungen har sedan år tillbaka gjort skillnad på folk och folk inom kungahuset. Vilka som förväntas representera Sverige och vilka som inte gör det. Han har reducerat antalet medlemmar i det aktiva kungahuset ganska mycket. Vilket gör att de som står utanför den här snäva lilla kretsen, de kan agera på det här sättet. Och det tror jag är mycket medvetet.
Om vi ser det historiskt och går tillbaka i tiden, finns det historiska, viktiga kopplingar mellan kungahuset och de kommersiella företagen?
Ja, det finns det, men då lägger vi oss på en högre nivå. Tittar du på 1600- och 1700-tal till exempel, när kungahuset blev mer ordentligt institutionaliserat och vi får ämbetsverk och liknande, då förekommer det direkta kopplingar mellan kungligheter och närmast riksnationella kommersiella projekt. Men då talar vi om ostindiska kompanier, västindiska kompanier, förvärv av kolonin San Petelemi som Gustav III ställs bakom. Det ligger alltså på en närmast utrikespolitisk nivå där de här företagen har någon sorts oktrojer och avtal med staten. Och då kan kungahuset gå in och sponsra dem även vara delägare. Men det gällde inte bara Sverige, det var likadant i Storbritannien och Frankrike. Men det ligger ju då på en helt annan nivå än vad vi ser idag. Det är inte privat näringsliv på samma sätt, det är mer statligt accepterat näringsliv. Mm. Som precis lika gärna hade kunnat föra krig som de handlar.
Om man ser på kungen själv, han säljer ju inga hudvårdsprodukter. Nej. Men han marknadsför svenska företag under statsbesök. Är den relationen mer klassisk? Att en medlem av kungahuset som kungen själv så att säga, marknadsför något svenskt än att göra pengar själv?
Nej, den är inte klassisk, utan det är en identitet som Karl XVI Gustav och hans rådgivare har utarbetat från 1970-talet och framåt. Och det handlade om vilken identitet kungen ska och vad han egentligen ska göra. Gustav VI Adolf, han var med en kulturkung som profilerade sig genom att vara plikttrogen, vara arkeolog, samla på konst, sponsra den typen av verksamheter genom sitt blotta engagemang. Vår nuvarande kung har istället ägnat sig åt att promota svensk företagande generellt, svenska produkter, svensk näringsliv, svensk industri gentemot utlandet. Men då är det Sverige generellt, och det är en kunglig inställning som mycket väl kan accepteras. Kungen måste ha en identitet som kan ställa sig bakom. Men klassisk är den inte, utan det är ett val som vår nuvarande monark har gjort. Mm. Och som man inte har blivit kritiserad för att de tycker de flesta att det gör ett bra jobb på den punkten.
Om man ser då på det som Madeleine Bernadotte nu gör med ja, sitt hudvårdsproduktintresse. Säger det något om vår samtid att en individ med ett stort socialt kapital som hon har väljer att ja, tjäna pengar på det?
Ja, alltså det egentligen hade jag blivit förvånad över att det inte skedde tidigare. För den här typen av projekt bland kändisar, offentliga personer med stark glamourfaktor, att det skulle spinna över i försöka tjäna pengar på den typen av produkter, det har vi ju sett mycket av tidigare. Jag menar, hur många kändisar har inte en egen vinflaska som man kan titta på till exempel? Det är ett tecken i tiden, men det är mer ett utslag för att det är sånt som offentliga personer och kändisar ägnar sig åt idag, mer än att det är kungligheter.
Det sa Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Nu ska vi till världsordningen, den som är i gungning eller rent av upplöst. USA rustar i Stilla havet, det är spänt kring Taiwan. Det talas om fred i Ukraina, men bomberna faller allt jämt. Donald Trump talar om Kanada som en ny stat i USA. Och J.D. Vance klampar runt på Grönland. Har vi lämnat en regelbaserad världsordning? Är det nu störst som bestämmer? Vår reporter Klara von Jägerfeldt frågade Göran Eriksson, Svenska Dagbladets medarbetare som hon nådde i Washington, om han minns när han på riktigt insåg att världsordningen var i förändring.
Det var ganska dramatiskt.
I declare the 11th emergency special session of the General Assembly resumed.
Jag följde den här debatten som man hade också i generalförsamlingen.
Господин председатель.
Mr. President.
Det som fick mig verkligen reagera, det var att den ryska FN-ambassadören gick upp och uttalade att nu har det hänt ungefär. Det här nu händer någonting historiskt.
Today we are witnessing historic events. Not every generation gets a chance to see them. In front of our eyes, the multipolar world is taking its outlines. The world that should have come into being 30 years ago at the end of the Cold War.
Den gamla världsordningen är slut och vi är på väg mot en ny multipolär världsordning. Här betraktar man det som att det var liksom ett faktum. Det hade hänt.
FNs generalförsamling i New York, 3 år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, röstade USA tillsammans med Ryssland och Nordkorea emot en ukrainsk resolution som fördömer Rysslands aggression. Senare godkänns en amerikansk resolution i säkerhetsrådet som kräver ett snabbt slut på kriget, utan att lägga skulden på Ryssland.
Ja, men det beskriver ju det som håller på att hända, och det händer inte bara i FN, utan det här närmandet mellan USA och Ryssland förändrar ju förutsättningarna för Europa och för Sverige i hög grad.
Skrämmer den här utvecklingen dig?
Jag är journalist, jag blir inte rädd, men
Göran Eriksson reagerar på att president Donald Trump nu uttrycker expansionism, pekar på intressesfärer utanför sitt eget lands gränser som Panamakanalen och Grönland. Det är inte bara problematiskt för Sveriges säkerhetsläge, utan USA:s omsvängning riskerar också den regelbaserade världsordningen och kan leda till en ny där stormakter delar upp intressesfärer mellan sig, säger Göran Eriksson. En multipolär världsordning som den ryska FN-ambassadören uttryckte det.
Hallå, hallå.
Hej, Klara. Låt oss gå tillbaka i historien till den multipolära världsordningen. Vi hittar den på Lidingövägen i Stockholm.
Oj, här kommer de.
Thomas Junter, professor i internationella relationer vid institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet.
Där är ett byggnadsmärke.
Kavallerikasernen och dess stallar. Idag samsas polisrytteriet och den beridna högvakten här. Men i valvet som hästarna skrittar ut genom minns en plakett med guldtext att K1, livgardet till häst, höll till här fram till 1927, mellankrigstiden.
Det gjordes försök under 20-talet att skapa gemensamma spelregler, internationellt samarbete på handelns område, i politikens område och så vidare. Men det fungerade inte, utan det slutade i att alla stater såg om sitt eget hus. Handelstullar infördes, alltså protektionism, upprustning, var en fick sköta sig själv. Och ja, det slutade inte väl helt enkelt. Och det kan man kalla att man hade ett multipolärt internationellt system vid den tiden.
Stormakterna bestämde alltså allihopa, men de drog åt olika håll.
USA, den nya stormakten som under president Wilson hade pratat om att man skulle upprätta någon sorts liberal världsordning baserad på nationalstaterna och sådär. USA tog aldrig del av det här internationella systemet som byggde på den här fredsordningen. Alltså det var låg tilltro till internationellt samarbete och det slutade inte väl.
Den multipolära världsordningen fick sitt avbrott i andra världskriget. Om det minner en plakett 900 meter bort på Valhallavägen.
Ja, här är någon sorts...
Ja!
I denna byggnad verkade C-byrån 1940-1942. Försvarsmakten hedrade kvinnor och män vid underrättelsetjänsten som här i det tysta gjorde stora insatser för Sverige. Ja, ja. Intressant.
Det var ju under andra världskriget som de satt här.
Och det var ju mot bakgrund av att mellankrigstiden som vi har tidigare pratat om inte lyckades skapa en kollektiv säkerhetssystem och världen ramlade ut i ett krig. Men det här kriget tog ju slut. Det tog slut 1945 och då skapades en ny världsordning.
Bipolär världsordning, kallt krig, väst och öst. Thomas Junter beskriver tiden som stabil även om världen höll andan. Vi tar oss upp för backen till en röd tegelbyggnad vid Engelbrektskyrkan.
När vi hade den här blockuppdelningen mellan väst och öst så hade då Östtyskland sin ambassad här i det neutrala Sverige. Man kan säga så här, efter andra världskriget så har ju diplomatin fått en ökad betydelse. FN-systemet, de här stora internationella avtalen som har förhandlats fram som bygger på idén att via diplomati och samtal ska man lösa konflikter istället för att använda krigsmakten för att uppnå sina mål.
När muren så föll stod USA som ensam stormakt i en unipolär världsordning, säger Thomas Junter. Och får man tro statsminister Ulf Kristersson så byggde USA nu upp en liberal, regelbaserad världsordning.
Den regelbaserade världsordning som skapades av USA efter andra världskriget, att den är värd att skydda och bevara. Vår syn att det ytterst bara är frihet som ger fred.
Men om USA:s vikt tvistar de lärda.
Hej, Karina.
Hej.
Jag heter Karina Lamont. Jag är universitetslektor på Försvarshögskolan.
Hon disputerade i folkrätt vid University of Kent 2020. Vad är en världsordning för någonting?
Ja, det tror jag beror på vad man menar själv när man pratar om världsordningen. Det är mycket prat om den regelbaserade världsordningen nu. Och sen pratas det om den liberala världsordningen eller den liberala regelbaserade världsordningen. Så det är mycket begrepp som florerar. Och det som blir viktigt i de här sammanhangen, det är att komma ihåg att regelverket är ändå separat från politiken.
Hur är det separat? Häng med nu, för det är en viktig åtskillnad enligt Karina Lamont. Den liberala världsordningen växte fram efter murens fall och Sovjets upplösning. Den gjorde det med USA som geopolitisk stormakt i ryggen.
Den liberala världsordningen är ju byggd på regler och regelverk och juridiska processer. Det är själva tanken i det politiska, den politiska ideologin. Men folkrätten, alltså regelverket som sådant, det står ju på egna ben. Det är inte beroende av just den politiska ordningen.
När reglerna väl är skapade blir de alltså en institution i sig. Och Karina Lamont påminner om att folkrätten föddes långt före USA som unipolär stormakt i sin moderna form i FN-stadgan efter andra världskriget. Begreppet regelbaserad världsordning blir missvisande, tycker hon. Kanske kan man istället prata om
en världsordning baserad på folkrätten.
Men folkrätten bryts ju dagligen. Carina Lamont får ofta frågan.
Stater bryter mot folkrätten, så alltså, menar man på, så är folkrätten inte värdefull eller den är inte relevant. Men då kan vi dra paralleller till vårt samhälle i Sverige. Vi har ju brott som begås dagligen i Sverige på olika sätt. Det innebär ju inte att lagstiftningen i sig är värdelös.
Men om man bara struntar i folkrätten då? Tillbaka till Göran Eriksson i Washington.
Det är klart att folkrätten kommer väl att överleva åtminstone i dokumenten och så, men frågan är vem kommer att, så att säga, med vapenmakt eller ekonomisk makt, vem kommer att slåss för den?
USA utgör inte ensamma världsordningen och folkrätten står och faller inte med USA. Det är alla jag pratar med överens om. Göran Eriksson fortsätter.
Intresset för att upprätthålla den regelbaserade världsordningen är väldigt starkt i Sverige och det är väldigt starkt i Europa. Och det är ju kanske därför att den har varit till stor nytta för Europa. På motståndarsidan då, de som vill ha en multipolär världsordning, så finns det Ryssland och Kina. Och där kan man tänka sig att det handlar helt enkelt om att man vill helt enkelt, de vill ha större frihet att agera hur de vill i sina delar av världen. Men sen finns ju den här andra sidan, det som man kallar den globala syd, och där finns ju en kritik mot samma världsordning därför man tycker att USA tar sig för stora friheter. Så att det är väl det som jag har tänkt på ibland, att det är en ganska eurocentrisk idealbilden av den här regelbaserade världsordningen. Den har varit säkert väldigt bra för Europa, men kanske mindre för andra delar av världen.
USA har ju brutit folkrätten själva.
Ja, men det är det jag menar.
Göran Eriksson, Svenska Dagbladet, och reporter Klara von Jägerfeldt. Nu en krönika, Amat Levin.
USAs vicepresident J.D. Vance hävde ur sig många både hårresande och skrattretande saker under säkerhetskonferensen i München i februari. Men det som tog priset under hans uppläxning av Europa var påståendet om att kontinenten övergett den gemensamma traditionen av att värna om det fria ordet. Vance ord ekade falska redan då, men mot bakgrund av vad som hänt sedan dess framstår de som rent löjeväckande. Kvällen den 8 mars arresterades den 29-åriga palestinska studenten Mahmoud Khalil av den amerikanska immigrationsmyndigheten ICE. Gripandet skedde i Khalils studentlägenhet i närheten av Columbia-universitetet i New York, där han bor med sin höggravida amerikanska fru. Han har sedan förra året varit en av talespersonerna för de pro-palestinska demonstrationerna som skakat om skolan. Trump-administrationen, ivrig att statuera ett exempel av vad den påstår är en Hamas-supporter, verkar ha räknat med en smidig procedur. I samband med gripandet framgick det att myndigheterna trodde att Khalil enbart hade ett studentvisum, ett dokument som relativt enkelt kan rivas upp. Men i själva verket har han ett så kallat green card, ungefär ett permanent uppehållstillstånd, och omfattas därför av utökade rättigheter. Man kan naturligtvis ha skilda åsikter om studentdemonstrationerna på Columbia, men faktum kvarstår att Khalil inte har åtalats för något brott. Han har använt sin rätt till yttrandefrihet som regleras av konstitutionens första tillägg. Det verkar dock inte hindra Trump-administrationen, som i hänvisning till ett sällan använt parti av 1952 års Immigration and Nationality Act, argumenterar för att Khalils agerande har äventyrat USAs nationella och utrikespolitiska intressen. En omfattande smutskastningskampanj av Khalil är i full sving, men återigen utan att tydliga bevis presenterats. Khalil sitter alltjämt frihetsberövad i ett förvar i Louisiana i väntan på utvisning. Och mycket står på spel, inte bara för honom. Deporteras han öppnar det upp för en verklighet där myndigheterna, utan konkreta brottsmisstankar eller rättslig prövning, kan gripa och kasta ut individer vars ord eller åsikter man ogillar. Det borde oroa långt fler än pro-palestinska studentaktivister. En annan punkt där man frångått traditionen och rent av visat förakt för den normala rättsprocessen är den färska deporteringen av över 200 venezuelaner. På sociala medier sprids en lika snyggt producerad som kuslig video på hur de hårdhänt förs av flygplan, får sina skallar rakade och interneras i ett massivt fängelsekomplex i El Salvador. Vita huset hävdar att de är gängkriminella, medan anhöriga till flera av de deporterade menar att de är oskyldiga. Det går för oss naturligtvis inte att veta vem som talar sanning, för poängen är att de inte har fått sin sak prövad i rätten. Istället har Trump och company hänvisat till Alien Enemies Act från 1798, en lag som under krigstider ger presidenten mandat att gripa och deportera medborgare av så kallade fiendenationer. Sist lagen tillämpades var under andra världskriget och tusentals tyska, italienska och japanska medborgare fängslades. Att lagen bara har använts vid tre tidigare tillfällen, alla gånger under krig, besvärar inte Trump. Han viftar helt enkelt bort invändningarna med att den stora mängden invandrare i landet i princip gör att USA redan befinner sig i krig. Deporteringen skedde dessutom trots att en federal domare beordrat att den skulle pausas, något som för landet närmare en konstitutionell kris. Samma domare straffas just nu av Trump genom att stämplas som en vänsterextrem galning och hotas som att ställas inför riksrätt. Hycklandet är slående. Medan Vita huset tillrättavisar Europa för vad man påstår är indragna friheter, kör man på hemmaplan in allt längre på den autokratiska vägen.
Krönika då Amat Levin. Ja, god morgon världen i detta, och nu är det dags för ledarskribenternas eget lilla tempel, panelen. God morgon Kajsa Kettil, Borås Tidning, moderat.
God morgon.
Och god morgon Tobias Wikström, Dagens Industri.
God morgon.
God morgon Göran Greider, Dala Demokraten, fristående socialdemokratisk.
God morgon, god morgon.
Och jag glömde säga Tobias, ni är ändå oberoende.
Just det. Oberoende av åsikt.
Ungefär. Vi kör igång. Regeringen och Sverigedemokraterna var ju i veckan överens om att låna 300 miljarder kronor för att rösta upp försvaret. Och det har ju sedan i veckan beskrivits som ett historiskt beslut. Och det blir den största upprustningen sedan kalla kriget, sa statsminister Ulf Kristersson. Frågan till er är då, är en snabb och mycket stor upprustning rätt väg till fred? Göran Greider?
Nej.
Tobias Wikström?
Ja.
Kajsa Kettil?
Ja.
Varför inte det då, Göran?
Nej, men jag tycker väl att det helt saknas eftertanke och kritiska perspektiv på den här snabba upprustningen. Vi har en finansminister som säger att vi ska gå in i en krigsekonomi och ingen reagerar överhuvudtaget. Och det är väldigt mycket pengar som nu går till det här. Alltså, så jag känner mig ju väldigt skakig av det här faktiskt. Det är ju nästan i praktiken så att vi har en samlingsregering i försvarsfrågan. Alltså, alla partier är överens om att det här ska gå väldigt fort. Och det kan till och med bli så att NATO bestämmer sig för att 5% av statsbudgeten ska gå till upprustning. Och då blir det ytterligare, vad vet jag, 100 miljarder. Och det som inträffar är ju helt enkelt att alla de här viktiga frågorna om välfärd, om klimat, dränks i försvarsupprustningen. Så jag tycker att det skulle behövas fler eftertänksamma perspektiv.
Kajsa Kattel, du är lite mer för.
Ja, alltså det är klart att det är mycket pengar och det är tråkigt att behöva lägga pengar på det här området. Men vad är alternativet skulle jag vilja säga då? Det här är ju inte den enda vägen till fred, men det är dessvärre en oundviklig åtgärd som bidrar till fred. Och det verkar ju svenska folket vara överens om också. Över 80% enligt en färsk undersökning tycker att vi ska öka försvarssatsningarna kraftigt. Och det kanske skiljer sig åt hur man tycker att det ska finansieras. Men det är väldigt bra att det råder en konsensus om behovet. Och det återspeglas ju också det som Göran pratade om, den här samstämmigheten i politiken här. Men då kan jag tycka att det är bra att det just är en borgerlig regering som leder nu, en S-ledd regering, även om Socialdemokraterna är för en upprustning nu. En sån regering skulle jag behövt stångas med Miljöpartiet, och det hade ju varit svårare. Men signalen att vi behöver rusta upp, den tror jag är lika viktig som de faktiska åtgärderna, för det kommer ju ta tid innan vi har ett helt upprustat försvar.
Tobias Wikström?
Ja, vi kommer ju dessutom att klara det här ekonomiskt. Det är ju för precis såna här saker som vi har sparat pengar och har den här låga statsskulden, unikt låga statsskulden som Sverige har. Så att vi ska ju försvara oss, Europa och NATO, och vi tar så att säga ett steg före flera andra länder genom att visa att nu gör vi det här. Så att vi gör en insats inte bara för oss själva utan för hela Europa.
Göran Greider.
Ja, problemet är ju också detta att det ska vara lånefinansierat i varje 10 år kanske. Och sen ska det på ett eller annat sätt gå in i budgeten, de här försvarsutgifterna. Och det kommer, tror jag, obenhörligen att leda till att det blir en målkonflikt mellan å ena sidan välfärd och klimat och grön omställning och försvarsutgifterna. Nu har jag sett att de borgerliga politikerna, högerpolitikerna, de löser det med sin vanliga trollformel, mer tillväxt. Men jag tror att det kommer att sluta med en målkonflikt, och då är det vore egentligen bra om det redan nu fanns fler röster som försökte vara lite mer eftertänksam här. Jag tycker personligen att det vore bättre att ta de pengar vi får loss och skicka dem direkt till Ukraina så att de kan satsa på att försvara sig själva istället för att vi bygger upp ett försvar inför en hotbild som jag tror är ganska överdriven.
Vad säger du?
Men får jag lägga till? Ja, det finns väl ingen motsättning i att stödja Ukraina och att rusta upp vårt eget försvar?
Det gör båda det två, i och för sig. Alltså.
Nej, men båda två behövs naturligtvis. Det behövs fred i Ukraina. Om det inte blir en fred på Ukrainas villkor, då ligger ju andra länder i Europa pyrt till om några år. Men sen, om vi inte har säkerhet här i väst, då finns det ju liksom ingen välfärd eller klimatsatsningar och så att ägna sig åt. Så att först måste vi ju trygga vår säkerhet. Sen kan vi börja tänka på parallellt såklart. Men vi måste ju se till att vi är trygga. Annars så finns det ju inte mycket annat att jobba på. Och den här signalen jag nämnde tidigare, den är ju både till Ryssland att vi har ingen idé att komma och ge sig på oss, men också till övriga västländer. Och här har ju till exempel Baltikum varit ett föredöme genom att gå att satsa mycket. Och man vill ju inte vara snålast.
Vi ska gå över till lite ett annan form av skydd. Det är högkostnadsskyddet då. Det ska ju bli dyrare för folk att köpa mediciner. Högkostnadsskyddet höjs i sommar. Det föreslår i alla fall regeringen i en proposition. Läkemedel kostar ju pengar. Nu finns det fler mediciner som botar. Vi lever längre. Äldre blir fler och behöver mer medicin. Det kostar. Så statens utgifter för läkemedel ökar. Därför föreslår regeringen att även en sjuke ska betala mer. Är detta ett rimligt förslag? Tobias Wikström.
Ja.
Kajsa Kettil.
Ja, tyvärr.
Göran Greider?
Nej.
Kajsa Kettil, varför det då?
Nej, men det är väl ett nödvändigt ont. Det är ju rimligt att de flesta betalar mer, men jag tycker också att den som absolut inte har råd med sina mediciner borde få hjälp. Och att det är rimligt, det beror ju på att statens kostnader för mediciner har ökat. Så staten har ju redan idag tagit en större andel av den totala kostnaden. Och då är det väl logiskt att man delar lite mer på det här. Och jag tycker att det är väl använda skattemedel om de som har möjlighet. Visst, med all respekt för de som vänder på varje krona, men många svenskar har möjlighet att betala ungefär 900 kronor mer per år. Så att totalt sett om de som till exempel ensamstående kvinnor 80 plus som PRO pekar ut, det är klart att de ska kunna ta ut sina mediciner. Men i det här läget med lågkonjunktur som biter sig fast och allting, så behöver vi verkligen varje skattekrona till välfärden.
Göran Greider.
Nej, men jag ser det här rent ut sagt som ett förakt för svaghet. Jag hittar inget bättre ord. Alltså, det är helt enkelt det kroniskt sjuka, det är olika funktionshindrade och som samtidigt kanske inte har några inkomster i övrigt som drabbas hårt av det här. Och vi har samtidigt nu då en situation där hyrorna har gått upp, arbetslösheten är hög, matpriserna ska vi inte ens prata om och så vidare. Så att det blir väldigt tufft för många här, och jag tycker att det är extra pinsamt och eländigt att just Kristdemokraterna har en minister som hanterar det här. De har i sin retorik fortfarande några reminiscenser av Nya Testamentet, men väldigt lite alltså är kvar av detta. Så jag tycker det är otroligt pinsamt. Det är förakt för svaghet helt enkelt.
Tobias Wikström.
Man måste ju kalibrera om de här systemen då och då. Och det har inte skett sedan 2012, och det är det man gör nu. Men samtidigt så kom också regeringen med en förstärkning av högkostnadsskyddet för tandvård värt 3,4 miljarder på årsbasis. Och nu går man ju så att säga i andra riktningen när det gäller läkemedel, men det var bara med 2,7. Så att det är inte så att man så att säga pungslår alla som behöver sjukvård, tandvård, utan man har kalibrerat om de här stödsystemen så att säga. Och det är också viktigt att bara påpeka att Socialdemokraterna sa inte nej till det här när det riksdagsbehandlades, när budgetpropositionen var uppe, utan det har man kommit på nu att det här ska vi vara emot. Mm. Så att, det är lite intressant tycker jag.
Ja, men jag menar ju att samhället har ett kollektivt ansvar för att se till att den här typen av läkemedel kan köpas av de som måste ha det. Alltså man, om man går på hjärtmedicin, och jag vet många som har det, alltså, man kan inte avstå från det. Det finns inga möjligheter i världen. Och därför är det här, tycker jag, ett extra... Alltså det är ett typiskt utslag av en högerregerings sätt att prioritera. Och det skrämmer mig faktiskt.
Mm, Tobias?
De som behöver mediciner allra mest, de får ju också kompensation, till exempel i försörjningsstödet, till exempel i merkostnadsersättningen till funktionshindrade. De kommer att följa med upp. Så att man lämnar inte alla i sticket, så är det inte.
Jag tycker att man gör det i väldigt hög grad. Därför att det är samtidigt liksom en hel välfärdssituation som har blivit mer akut här med stigande priser och hyror och så vidare. Så att det här slår ju väldigt hårt, tycker jag.
Mm. Vi ska ta en fråga nu som handlar om pornografi. På nättjänsten OnlyFans så går det att köpa allt möjligt naket och sexuellt, och det går ju också att få sexuella handlingar utförda inför kamera, allt mot betalning. Men köparen då i det fallet sitter hemma och tittar. Det köps på distans och det köps ingen fysisk kontakt. Regeringen föreslår att efter 1 juli i år så kommer brottsbeteckningen köp av sexuell tjänst bli till köp av sexuell handling. Alltså även att köpa, som det heter, handlingar som utförs på distans blir olagligt. En porrfilm, det är ju även det på ett vis en köpt sexuell handling på distans. Frågan är då, bör köp av pornografi bli olagligt? Tobias Wikström.
Nej, och det, är ju inte, det föreslår ju inte heller regeringen.
Nej, det är en fråga. Kajsa Kettil?
Ja.
Göran Greider?
Jag får säga nej.
Kajsa Kettil?
Ja, jag säger visst ja till allt idag, men det går att vrida och vända på det. Alltså jag tror det här är ju lite knepigt, men tittar man och funderar så fördelarna med ett köpförbud väger över. För ser man hur OnlyFans nu till exempel har börjat användas, så är det ju ändå att kvinnor generellt blir utsatta. Och är det någonting man vet, så finns det en möjlighet att utnyttja kvinnor. Då gör vissa män det. Inte alla män och så vidare. Men det är ett problem. Borås tidning har till exempel granskat sexhandeln i Borås och kom bland annat i kontakt med 12 personer på OnlyFans som utgav sig för att sälja sex. Sen kunde man såklart inte gå vidare, men det var så informationen var. Så att man ser ju att det leder till prostitution. Och sen flera av de här kvinnorna som uttalar sig säger att de gör det av egen fri vilja och så vidare. Men det är ju väldigt många som ser det här som ett sätt att tjäna pengar. Men det är en utsatthet som där lagstiftningen inte har hängt med när tekniken utvecklas, och det här behöver man titta på.
Men just pornografi, om det ska bli olagligt eller inte?
Ja, det är ju en del av det här, så att
en
säga.
En porrfilm, så att säga. Att en porrfilm, utgiven porrfilm, ska bli olaglig eller inte?
Det är ju, alltså tekniken, det är ju ganska hårfina gränser om det är så att en person beställer en typ av film eller om det är en typ av film som utföraren hittar på själv, så att säga, och skickar ut här. Det är inte längre såna tydliga gränser.
Nej. Tobias Pixar.
Alltså, alla de här frågorna handlar ju om gränsdragningsproblem. Det är ju det som ständigt dyker upp, och det är inte för att man ska vara en petimeter och säga var ska vi dra gränsen, utan det är ju ett verkligt dilemma. Och sexköpslagen, det handlar ju om att den som vi har haft hittills, det handlar ju om att skydda utsatta personer. Den kan man ju också ha olika uppfattningar om, naturligtvis. Men i det här fallet så måste jag ändå tänka att utgångspunkten måste vara att det handlar om två jämbördiga parter som har kommit överens om någonting. Och man måste också ställa sig frågan om den här utvidgningen då är mer ett uttryck av för moralism än att verkligen skydda utsatta personer. Tveksam.
Mm. Ja, men så som du ställde frågan så kan man inte svara annat än nej. Alltså, jag tror att vi hade någon typ av pornografiförbud här för 50-70 år sedan. Och det var straffbart. Och folk har dömts för det till och med. Och det där är ju inte rimligt. Alltså. Nu är det ju så att jag har inte gjort någon research på OnlyFans. Inte ens inför Godmorgonvärlden här. Så att jag är lite den rätt att yttra mig egentligen. Men jag tror att det ligger någonting i att OnlyFans bidrar till att legitimera porrindustrin och sexhandel, prostitution och så vidare. Men ändå, om du, så frågan är ställd, nej.
Jag hade ju lyxen att inte behöva göra researchen själv. Okay, se vad mina kollegor
tack så jättemycket, Kajsa Kettil. Tack ska du ha, Kajsa Kettil. Tack så mycket, Göran Greider. Tack så mycket, Tobias Wikström.
Det här var första timmen från i söndags av Godmorgon Världen.
Så här kan det låta när lyssnarna hör av sig till programmet Allvarligt talat.
Jag har en fråga. Kan man förlåta någon som inte bett om förlåtelse?
Jag undrar hur man ska göra för att tycka att det är kul att gå till jobbet. Det enklaste svaret är byt jobb. Men det har jag redan testat och det funkade inte. Så hur ska jag göra för att det ska kännas kul att gå till jobbet?
Och så här kan det låta när författarna Majgull Axelsson och André Walden ger sina svar.
Det säger sig självt att man kan förlåta någon som inte har bett om förlåtelse. Ingen kan ju veta vad som pågår inom dig. Det du tänker och känner är ju bara ditt. Du har ingen skyldighet att redovisa det för någon. Alltså kan du mycket väl förlåta den som på det ena eller det andra sättet har gjort dig illa.
Kanske blir vi lyckligare om vi bara finner oss i att det är ganska tråkigt att jobba och riktar sökandet efter lycka mot skarvarna mellan arbetspassen. Ät lunch med en älskad vän, lös ett korsord på bussen hem, baka en sockerkaka och ät den framför tvn.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord, @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Sådana natt mot tisdag. Det här är Sveriges Radio P1, nyhetstid. Klockan är 2.
Ekot. Fack och arbetsgivare inom industrin har efter svåra förhandlingar enats om nya avtal som innebär löneökningar på totalt 6,4% fördelat på 2 år och som sträcker sig till den sista mars 2027, det skriver parterna i ett pressmeddelande. Ett avtal som är normerande för hela arbetsmarknaden. Efter att 15 palestinska hjälparbetare hittats döda i en massgrav efter att ha varit försvunna i 8 dagar kommenterar Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Moder händelsen så här.
Det som beskrivs här är ju det vi har förstått via representanter för FN samordning och också våra kollegor på plats ifrån Röda Halvmånen. Och det är ju en fruktansvärd förlust av liv, en chockerande händelse när våra kollegor, frivilliga ambulanssjukvårdare och första hjälpen sjukvårdare som ska bistå kollegor som i sin tur har försökt bistå ytterligare en civil person förlorar livet i uppdrag för det internationella humanitära samfundet. Det här är någonting som vi verkligen måste gå till botten med, därför att uppdraget är ju att skydda och rädda liv, och det emblem som har skyddat oss genom alla årtionden och världens alla konflikter ska vara ett skydd. Ambulanser ska inte vara föremål för den här typen av attacker, beskjutningar eller våld.
Det sa Ulrika Moder, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, till Studio 1 kväll. Tidigare. Enligt israeliska militären IDF ska de ha öppnat eld mot misstänkta mål och citat eliminerat terrorister, slutcitat. De specificerar inte mer än så. Och mer om det här kan du höra i appen SR Play från kvällens Studio 1. Ekot med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
Här fortsätter en återutsändning från söndagen.
Många döda efter jordbävningen, men ännu oklart om förödelsen i Myanmar. Intervju med Nobelpristagaren Svetlana Alexievich på Sverigebesök och hör om bristen på snö.
Vi tog spaden i egna händer helt enkelt, och vi var närmare 40 personer som skottade en hel dag för att göra skoterspåret helt farbart mellan Nikkaluokta och Kebne.
Reportage om klimatet och en försvunnen vinter. Hör om Donald Trumps statyer, nu ska de tala om USA:s storhet och framsteg. Vi återvänder till ett brandhärjat Los Angeles och tar en biltur i Belfast.
You have to understand. A lot of people in that community over there killed a lot of people in here. A lot of people in here killed a lot of people over there. That hasn't gone away.
Reportage om minnen som är svåra att glömma. Och sist ett kåseri, Emil Jensen.
Jag som bott en stor del av mitt liv på Gotland och är från Skåne insåg en gång för alla vilken riskgrupp jag tillhör när det gäller att inte bli förstådd.
Välkommen till Godmorgon världen, jag heter Jesper Lindå. Den kraftiga jordbävningen för 2 dagar sedan med sitt centrum i ett av Asiens mest slutna länder, Myanmar, har skördat många människoliv. Axel Kronholm, vår korrespondent i Bangkok, god morgon.
God morgon.
Det har varit lite svårt med informationen inifrån Myanmar även fortsättningsvis. Vad vet ni denna morgon om läget där?
Ja, det har inte skett någon ny uppdatering av dödssiffrorna sedan igår, så det är fortfarande, den officiella siffran är 1644 döda och drygt 3400 skadade. Det är uppgifter som kommer från militärregimen. Men det jag hör från folk i det drabbade området är att det finns en stark desperation i räddningsarbetet just nu, eftersom man helt enkelt saknar den utrustning och de maskiner som man behöver om man ska gräva fram folk ur rasmassor. Så det går väldigt långsamt, och jag befarar att den här siffran kommer att skrivas upp ännu mer. Mm. Man har också haft flera efterskalv i Myanmar. Alldeles just så var det ett med magnitud 5,1. Så att de som så att säga är... Det finns ju många som är hemlösa nu som sover ute, men även de som har kvar sina hus vågar inte återvända eftersom att man är rädd för flera skalv och att saker ska rasa.
Mm. Du sa ju tidigare i sändningen att du sett bilder på städer du varit i tidigare och inte känner igen dem längre. Hur ser det ut?
Men det är ju, jag har varit i Mandalay till exempel flera gånger, och det är en märklig känsla att se de här bilderna på gatorna med raserade och omkullvälta hus. Det är också många ikoniska byggen för området som har förstörts. Till exempel finns det en 90 år gammal bro från kolonialtiden som går över Irrawaddy-floden strax utanför Mandalay, och den har rasat ner i vattnet till exempel.
Det här Mandalay är ju staden mitt i jordbävningen då. Vad är det för stad?
Den har ju ungefär 1,5 miljoner invånare, det är landets näst största stad, som är kulturellt och religiöst viktig i Myanmar. Det var den sista kungliga burmanska huvudstaden innan britterna annekterade landet på 1800-talet. Och så idag är det ett väldigt viktigt ekonomiskt nav, en knutpunkt för handeln, inte minst med Kina. Och det är en stad med jättemycket kloster och tempel och historiska byggnader. Mm.
Situationen i Myanmar då, i det här ganska slutna landet som det har varit, är ju ändå att det redan, alltså innan jordbävningen, pågick ett inbördeskrig, alltså en svår situation. Hur påverkar det möjligheterna att hjälpa idag?
För det första betyder det att landet redan befinner sig i ett otroligt utsatt läge med nästan 20 miljoner som var i behov av humanitär hjälp före jordbävningen. Det 3 miljoner på flykt inne i landet och en sjukvård och samhällsservice överlag som går på knäna. För det andra så försvårar det ju tillträdet. Flera av de här drabbade städerna är några av dem som har sett väldigt intensiva strider under de senaste åren. Nu har ju skuggregeringen, som består av de politiker som avsattes i militärkuppen för några år sedan, de har utlyst en paus i offensiver i 2 veckor nu som rör de trupper som de har kontroll över, så att säga, som strider mot juntan. Mm. Men militärjuntan genomför ju fortfarande flygbombningar av rebellkontrollerade områden, så att kriget påverkar ju det här i allra högsta grad.
I Thailand då, där du är nu två dygn efter, hur hanterar man jordbävningen, helt kort, Axel?
Ja, det är många skärrade förstås, men jag tycker ändå att Bangkok verkar ha återvänt till något som liknar normalt vardagsliv, upplever jag. Nu senaste siffran från i morse är att det nu är 17 som har dött i stan totalt. De flesta i det här kollapsade höghusbygget som vi har hört om. Mm.
Tack så mycket, Axel Kronholm, vår korrespondent i Bangkok, och hör mer om jordbävningen i kommande nyhetssändningar. Nu en Nobelpristagare. I skuggan av det ryska angreppskriget i Ukraina, den belarusiska diktaturen och repressionen i Putins Ryssland. I skuggan av det verkar fortsatt fria författare, men många av dem i exil. En av dem, den belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Aleksejevich, var i Sverige i veckan. För 10 år sedan fick hon Nobelpriset i litteratur för sina 5 böcker om sovjetmänniskan. Alltså det är böcker som bygger på intervjuer med människor i det som en gång var Sovjetunionen. Sveriges Radios Fredrik Wahlström träffade Svetlana Aleksejevich.
Стоило только вот Путину после Крыма сказать «Крым наш», и уже было узаконено новая дележка границ.
När Ryssland invaderade Ukraina 2014 och ockuperade Krimhalvön behövde Putin bara säga Krim är vårt, så hade en ny gräns dragits, säger Svetlana Aleksejevich, som hela tiden varit på Ukrainas sida under det ryska anfallskriget. Hon säger att många ryssar välkomnade annekteringen av Krim och omvärlden reagerade väldigt svagt. Man kan till och med se det som att världen teg om det som hände. Men vad många i både Ryssland och internationellt inte förstod var att bakom de där orden Krim är vårt, väntade många nya krig.
Мир даже промолчал, не понимая, что за этим стоит много новых войн.
Svetlana Aleksejevich tvingades för några år sedan att lämna hemlandet Belarus efter att regimen hotat att fängsla henne, och numera lever hon i exil i Tyskland. Hennes författarskap har växt fram parallellt med den politiska utvecklingen i det